what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Samma dag då det brann, så skickade hon ett sms till mig och frågade vad portkoden är och hur torktumlan i källaren fungerar.
Så ringer Emilia och det brinner. Jag har bränt upp huset.
Eller dagen före, då hade hon skrivit på Facebook. Om det är någon som vet man får ta ut elektronikgrejer på hemförsäkringen.
Du har ju sagt lite annorlunda tidigare. På ganska många ställen under förundersökningen har du ju uppgett en annan tid. Mm. Som ska vara sista gången när du är ner. Kan du minnas vad du har uppgett för polisen?
Nej.
Och vad skulle hon plantera? Det var väl för fan ett stormhatt, så. Och så är det ju till min förskräckelse att det är så det är.
Klockan 02.01 den 25 april år 2016 larmas räddningstjänst till ett flerfamiljshus i Piteå då en brand härjar i byggnaden. Dock framkommer snart att omständigheterna kring branden är misstänkta. Och i efterhand börjar utredningen peka mot att branden kan vara anlagd. Situationen blir ännu mer anmärkningsvärd när det uppdagas att en av familjerna i huset nyligen upplevt en liknande tragedi. En brand i deras tidigare bostad, bara veckor innan. När polisen fördjupar sin utredning av de inträffade händelserna uppdagas ytterligare oväntade och märkliga omständigheter. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Flera namn i dagens avsnitt är fingerade. Året är 2019 och 29-åriga Olle har genomgått mycket de senaste åren. Hans tidigare sambo, Emilia, står åtalad för grovt bedrägeri, grovt olovligt förfogande, försök till mord och grov mordbrand. I rättssalen inleds förhandlingarna och Olle börjar berätta om den där natten, den 25 april år 2016. Under natten vaknar Olle plötsligt till doften av rök i lägenheten. Han inser snart att det rum han befinner sig i är fullt med rök. I bostaden bor Olle tillsammans med Emilia, deras gemensamma barn, samt ett barn från Emilias tidigare förhållande.
Berätta om det här. Berätta om den här kvällen.
Ja, jag minns inte så mycket av kvällen till branden förutom att jag skulle upp och jobba vid, eller jag skulle stiga upp vid tre tiden. Och Emilia höll på och med matlådor och höll även på att tvätta. Som sagt, jag ska upp tidigt och jobba, eller ja, köra bil, så att jag lägger mig väl i hyfsat vettig tid vid 9-10 tiden skulle jag väl kunna säga. Före jag går och lägger mig så påpekar Emilia då ironiskt att jag inte skulle behöva oroa mig att det ska börja brinna, för att hon har stängt av alla plattor och i min uppfattning att hon är klar då med maten. Hon hänvisar då till det som har hänt tidigare. Jag somnar i det här så kallade skrubb eller förrådsutrymmet som vi har gjort om till om eller nej inte till sovrum, och vaknar mitt i natten över att det luktar rök, och jag ser ju tydligt att det är ju rökfyllt. Hela lägenheten är väl som rökfylld. Den öppna planlösningen i alla fall. Det är ändå så pass att jag kan se mig runt. Och som sagt, jag vaknar i chock och jag skriker ju och ropar på Emilia. Och hon kommer ut ur barnens sovrum. Och hon är vid där tillfället påklädd då. Hon har byxor och tröja på sig. Det är en väldigt kaotisk situation. Jag vet inte riktigt hur jag och Emilia ordväxlar med varandra, men vi får ut barnen ur lägenheten och sätter dem då i min firmabil och slår på den och värme. Och barnen är ju, de är väl halvnakna. De har underkläder på sig. De blir inlindade i någon jacka.
Olle berättar att han, vid brandens utbrott, lyckades ta med sig sin väska som han förberett kvällen innan för arbetsdagen med ombyteskläder. Han frågade sin sambo Emilia om hon visste var det fanns en brandsläckare. Och Emilia räckte över en till honom. Med brandsläckaren i handen gick Olle tillbaka in i byggnaden. Inne i lägenheten upptäckte han en brandhärd i en skrubb belägen bakom köket. Han använde brandsläckaren mot lågorna, men blev snabbt övermannad av rökens tjocklek, vilket gjorde det svårt att andas. Olle beslöt att lämna kvar släckaren i lägenheten för att spara tid och gick ut för att hämta andan. Han återvände sedan flera gånger i ett försök att helt släcka branden. Trots hans ihärdiga ansträngningar blossade elden upp gång på gång. Olle insåg till sist att branden hade sitt ursprung från våningen under och att hans försök att släcka den från sin egen lägenhet var förgäves.
Till slut är det så pass rökfyllt i lägenheten att jag hittar inte åt brandsläckaren mer, så jag springer ut igen och stänger dörren och ut ur lägenheten, byggnaden. Eh, Emilia har då, som jag uppfattat det, sprungit runt på baksidan och underrättat alla andra i byggnaden att det brinner. Och en person när vi kommer ut, eller när jag kommer ut, är det redan en flicka där i, eller flicka, kvinna i morgonrock då, och säger att hon har larmat SOS. Som sagt, barnen är dåligt klädd och sitter i en kall bil. Jag vet inte om Emilia följer med eller om jag far själv. Men barnen fraktas till mina föräldrar som bor ett par hundra meter bort.
I det aktuella lägenhetskomplexet bor inte bara Emilia och Olle, utan även ett flertal grannar. En av dem, Anders, bor i en av lägenheterna på byggnadens baksida. Anders agerar också vaktmästare i byggnaden. Han börjar känna en viss misstro mot Emilia, grundat på olika handlingar och beteenden hon uppvisat för tiden innan branden. Speciellt väcker det hans misstankar när hon tiden innan frågar om hur torktumlaren i fastigheten fungerar.
Samma dag, tidigare på förmiddagen tror jag det var, samma dag då det brann, så skickade hon ett sms till mig och frågade vad portkoden är och hur torktumlaren i källaren fungerar.
Och när du säger samma dag?
Samma dag som den 24, ja, samma dag då det brann ju på kväll eller på natten då.
Mm.
Och det där visade jag åt polisen, för jag tyckte det var så lustigt.
Men det finns en sak till som Anders reagerat på.
Och samma dag, eller dagen före, då hade hon skrivit på Facebook om det är någon som vet att man får ta ut elektronikgrejer på hemförsäkringen. Och det tog jag ett kort på. För jag sa åt morsan, det här är fruktansvärt lustigt där med engångsgrillarna där och det. Jag menar, en kvinna, då borde hon ju veta. Hon bor ju i huset, hon borde ju ha kortkoden ner till källaren. Och nu borde en kvinna veta hur en torktumlare fungerar. Men... Och då reagerade jag på det där och då tog jag kort på det där och visade åt morsan det där om elektronikgrejen och det. Och så brinner huset. Och där är vi, jag visade upp polisen.
Vi ska nu höra kriminaltekniker David Lindblom. Med en bakgrund som kriminaltekniker sedan 2005 har David specialiserat sig på utredningar av bränder.
Analysen utav det hela blir ju att någonting har legat på trappräcket där som någon har tänt på. Och sen så har det då, efter att det har tänts på, så har det ramlat ner och så har det fortsatt blivit sekundära bränder på golvet som vi då ser i figur, eller i den bilden vid F och G till exempel. Alternativt att det också är liksom separata brandhärdar. Men det rimliga är ju ändå att tänka sig att någonting har tänts eld på räcket och så har det ramlat ner. Det var den motstridiga uppgiften mot räddningstjänsten.
Just det.
Men det är ju inte bilden där, den branden som gör att hela huset brinner ner. Utan det har ju, branden har ju startat någon annanstans. Som jag sa tidigare då, så det som är svårt med bränder, det är att det tenderar att brinna upp. Men när man letar i byggnationerna och liksom konstruktioner av väggar och sådär, så kan man ibland då hitta tecken som kan leda oss åt ett visst håll. Och till exempel om vi kan gå tillbaka till ursprungsprotokollet och titta på figurerna.
David har gjort en noggrann analys av branden och kommit fram till att den varit anlagd. Han förklarar att någon på ett okänt sätt tänt eld på ett föremål som var placerat på ledstången i trapphuset. Efter att föremålet brunnit en stund föll det ner på golvet. Det finns en möjlighet att något även antänt golvmattan, men det kan också vara en sekundär effekt från föremålet på ledstången som fallit ner. Någon har också anlagt en brand i trappförrådet, vilket eskalerade till en fullt utvecklad brand. Denna brand spred sig genom en vägg till ventilationsrummet och fortsatte längs ventilationssystemet upp till ett förrådsutrymme som ligger bakom köksinredningen i en lägenhet ovanför. Emilia var vaken sent på natten den 25 april 2016 i nära anslutning till när branden startade. Hon står åtalad för mordbrand kopplat till denna händelse. Emilia berättar att hon under kvällen tvättade i tvättstugan i källaren och spelade internetkasino. Efteråt gjorde hon ett uttag från bankomaten på husets framsida klockan 01.27. Enligt hennes egna uppgifter gick hon sen och la sig i barnens sovrum, där hon senare väcktes av Olle som ropade att det brann.
Förstår vi då att du fortsätter tvätta här på kvällen. Du nämner själv att klockan blir kring 12 och du nämner spelandet här, att du ska ta ut pengar. Men som du minns, när är sista gången du går ner i tvättstugan?
Sista gången jag var ner i tvättstugan var just före 12. För min lön kom in på kontot när klockslaget slog över till den 25. Och då satt jag inne i soffan och spelade. Och sen gick jag och tog ut pengar och gick på land. För jag tänkte att tvätten i taktummar kunde jag hämta dagen efter.
Och det är så du minns det idag, att det var vid 12-tiden du var ner?
Ja, alltså jag vet inte om jag var ner någon mer innan. Alltså efter att lönen hade kommit på kontot.
Du har ju sagt lite annorlunda tidigare. På ganska många ställen under förundersökningen har du ju uppgett en annan tid. Mm. Som ska vara sista gången när du är ner. Kan du minnas vad du har uppgett för polisen?
Nej, det kan jag inte.
Nej, men då kan vi börja då i så fall på sida 159. Längst ner på sida 159 så berättar du själv då att, och det här är den 25:e förhöret och hållet med dig på eftermiddagen, så det är alltså samma dag, eller i anslutning till att det här har inträffat. Jag var ner ganska tätt där vid 01-snåret bara för att kolla att torktumlaren gick. Dottern hade inga rena underkläder och jag tänkte att jag måste hinna torka innan hon ska på dagis.
Ursäkta, vart på sidan den här?
159 längst ner.
Längst ner, där.
Okay. Mm. Så står det antecknat och så fortsätter det på sida 160 längst upp. Sista gången jag gick ner så hade torktumlaren slagit ifrån och då var klockan 01.30. Omkring den tiden. Sen kan vi fortsätta. Och då är det på sida 163 längst ner. Det börjar med förhörsledaren som frågar jag det här med tidpunkten och så. Och det fortsätter på sida 164. Ska se. Och jag ska se om jag hittar den där tiden. 176, förlåt, var jag på fel sida. På sida 176 där. Så här står det antecknat då. Det stämmer ganska väl att det är 01.30-tiden.
Vart är vi nu på sidan?
Nu är vi på sida 176. Då ställer förhörsledaren frågan klockan 01.30 omkring den tiden. Ja, svarar du då. Förhörsledaren, jag slog på den igen, alltså torktumlaren, så läser han upp då vad du har sagt.
Det här
vilket är det
till
som gäller?
Ursäkta, det här är väl det som hänvisar till förra förhöret?
Ja, precis. Ja. Mm. Men jag stod där vid 1:30, gick och satte torktumlaren. Stämmer nog mycket väl. Så står antecknat där. Har du någon kommentar till det att du har uppgett det här? Har du någon kommentar till det? Du bekräftar det att det var vid nolletiden även i det förhöret?
Ja, alltså det är som jag sa, det är mycket möjligt. Jag kommer inte ihåg exakt vad klockan var.
Mm. Eller om jag var en och mer efter att lönen hade kommit in på kontot.
Det framgår att Emilia har gett motstridiga uppgifter om vad som hände den där natten. Trots detta förnekar hon bestämt att hon skulle vara ansvarig för att ha startat branden. Som tidigare nämnts, klockan 01:27 tar Emilia ut pengar från en bankomat. Vid denna tidpunkt observerar hon inget ovanligt. Dock en halvtimme senare startar en omfattande rökutveckling i bostadshuset.
Har du någon tanke kring det här? Tänker 01:27, då säger du märker ingenting överhuvudtaget. Ingenting konstigt, du hör ingenting, du noterar ingenting. Och en halvtimme senare när du vaknar så är det full rökutveckling. Vad tänker du om det?
Menar du vad jag tänker om det?
Ja, vad tänker du om, hur kan det gå till?
Ja. Jag vet inte. Nu har jag ju läst brandrapporten, men då hade jag ingen aning om vart branden startade eller vad det var för brand överhuvudtaget. Men det var ingen rökutveckling eller någonting jag gick och la med. Och det var bara lite smått röket inne i barnens rum.
Var är det ni ser sen då att det kommer rök ifrån?
Det ser ut som att det kommer alltså runt köket.
För som jag förstår det då, i alla fall från uppgifter, så är det väldigt rökigt.
Ute i köket, ja.
Mm. Mm. Och en halvtimme tidigare, 01:27, när du går och lägger dig och stoppar pengarna i börs, då märker du ingenting.
Nej, då var det inte rökigt.
Då var det inte det, nej. Mm. När du går och lägger dig, det har ju kommit fram massa uppgifter om att det är så märkligt att du har kläder på dig när du går och lägger dig. Vad hade du på dig när du gick och la dig som du minns det?
T-shirt och mjukisbyxor.
Ja. Brukade du ha det?
Ja, när jag sov med barnen.
Emilia och Olle träffade varandra år 2012 och deras relation utvecklades snabbt. Snart bestämde de sig för att flytta ihop. Och Emilia tog med sin son från en tidigare relation in i Olles liv. Deras familjeliv tog en ny vändning när Emilia blev gravid med deras gemensamma barn. Insikten om att behöva mer plats för deras växande familj ledde dem till att köpa Olles föräldrars hus i Piteå. Men på grund av Emilias betalningsanmärkningar fick Olle stå som ensam ägare till huset. Men trots att Emilia inte står som ägare av huset tar hon fullständigt över ansvaret för familjens ekonomi och försäkringar. Olle arbetade som svetsare i samma företag som hans far med arbetsveckor som sträckte sig från måndag till torsdag. Emilia hade en deltidsanställning som personlig assistent. Hon hade även provat på entreprenörskap genom att starta ett eget företag. Men det projektet lades snabbt ner. I december 2015 drabbades familjen av att en brand utbröt i deras villa. Det här är något som alltså sker i december 2015. Bara några månader senare, i april 2016, inträffade branden i flerfamiljshuset. Olles mamma berättar om den här dagen i december 2015.
Då var det ju branden här. Kom. Jag hade flexat ut från jobbet. Det var sista jaktdagen. Vi skulle jaga älg. Och när jag håller på att packa in bössorna i bilen bilen så ringer Emilia och det, ja, det brinner, det brinner. Jag har bränt upp huset. Så vi, ja, vad gör man? Man skyndar sig ju dit naturligtvis. Hon var ju där och hade en filt om sig. Ambulansen hade kommit och brandkåren var också där. Så att de var snabba dit, men det var ju så rökskadat. Så att,
Emilia berättade för Olle i efterhand om hur branden startade i villan. Hon uppger att hon var i färd med att göra sig i ordning för arbete. Och under tiden torkade hon spisen och oavsiktligt lämnade hon trasan på plattan som var varm, vilket ledde till att det började brinna. Hon blev varse om branden genom att brandvarnaren utlöstes och agerade snabbt genom att slänga den brinnande trasan i sopkärlet i köket, vilket i sin tur fick sopkärlet att brinna. Den lokala brandkåren, som var baserad i en närliggande by, anlände snabbt till platsen. Branden var begränsad till ett område på ungefär 1,5 gånger 1,5 meter på en vägg, men orsakade omfattande rökskador i hela huset. En saneringsfirma anlitades för att rensa upp efter branden. Följaktligen gick många saker förlorade, inklusive möbler, nostalgiska föremål och barnsaker. Efter branden blev familjen tvungen att snabbt hitta en ny bostad. De flyttade till en början in hos Olles föräldrar och senare flyttade de in i ett flerfamiljshus. Det skulle ta ungefär 5 månader innan även deras nya bostad drabbades av en brand. Under tiden mellan dessa 2 bränder började Olle uppleva hälsoproblem. Det hela startade i början av april 2016. Trots att han var mycket uppmärksam på sin hälsa, tränade ungefär 4 gånger i veckan och tog olika kosttillskott för att främja sin hälsa, började han plötsligt känna sig oförklarligt sjuk.
Berätta om april här. Vad är det som händer?
Ja, 7 april så kom jag hem från jobbet och ja, som jag har sagt tidigare, att det brukar väl vara en vilodag från träningen. Sitter och ser på tv i soffan och kommer Emilia med en flaska med någon brun sörja, skulle jag väl kunna förklara det som. Jag frågar vad det är och hon säger då att det är någon mandlar och någon frön, linfrön bland annat, och säger då att den här drycken ska hjälpa till att omvandla fetter och sådär. Ska genom min figur. Så att jag smakar den här drycken och ja, den smakar ju, och både smakar och luktar illa. Så att jag ställer den igen på bordet och fortsätter se tv. Men då Emilia kommer då tillfälle på tillfälle och menar som att kom igen, ska du dricka det där eller ska du, ja. Hon pushar mig helt enkelt att dricka. Och jag går väl lite igång på det också, att ja, men självklart, så jag, trots att det smakar räckligt och så jag får i mig nästan hela det här innehållet. Det är väl i vart fall en liter av det här och jag sitter och ser på tv. Känner ganska omgående, men ja, om jag säger efter ett tag så känner jag att jag börjar må dåligt och jag påtalar det för Emilia. Och ganska omgående så säger Emilia att de ska vara till affären. Och kommer tillbaka ett tag senare. Och ja, vid det tillfället hon kommer tillbaka så mår jag ännu sämre. Och påtalar det till Emilia att jag mår jättedåligt.
Efter ett tag utvecklar Olle allvarligare symptom. Han börjar kräkas och får diarré. Olle beskriver kräkningarnas innehåll som starkt slem. Inget som han upplevt förut. Han känner en frätande och brännande känsla i bröstet. Olle lägger sig för att vila i sängen, men fortsätter att kräkas upprepade gånger under kvällen och natten.
Som sagt, jag mår dåligt. Om det är samma dag eller om det är dagen efter som Emilia säger att hon ringer till sjukupplysningen om det här. Och jag ligger i sängen, jag hör att hon pratar i vardagsrummet med någon, men jag hör inte vad de säger. Men hon säger i vart fall till mig att hon har pratat med sjukupplysningen och de menar att min saltbalans i kroppen är rubbad. Och kommer då med saltkapslar som hon har gjort själv då, och glasvatten, och ber mig då dricka för den är det här.
Olle upplever fortsatta svårigheter med sitt mående till och från. På grund av sitt försämrade hälsotillstånd blir han sjukskriven från sitt arbete under perioden 11-18 april 2016. Cirka en vecka senare vaknar han mitt i natten och känner sig yr och desorienterad. Han förstår inte vad som händer. I sin förvirring ropar han på Emilia.
Jag skriker på Emilia. Jag skriker på hjälp. Emilia kommer in i sovrummet och på något sätt vet inte hur jag hamnar på golvet, men där är jag i alla fall och andas häftigt, svårt att andas och börjar ha kramper. Det blir värre och värre kramperna, till slut då ligger jag bara och sprattlar. Jag är vid medvetandet i vart fall, så jag försöker ställa mig upp från golvet, men jag är så pass yr så jag måste sätta mig ner igen och samla mig. Till slut är jag ändå så och tar mig till, med Emilias hjälp, om jag inte minns fel, tar mig ut ur sovrummet till hallen då och måste sätta mig ner igen och luta mig mot soffan i vardagsrummet.
Emilia berättar för Olle att hon har ringt efter en ambulans, men påpekar att det skulle ta cirka en halvtimme för ambulansen att anlända. Därför föreslår hon att de ska använda deras egen bil för att ta sig till sjukhuset istället. Trots att Emilia påstår att hon kontaktat en ambulans finns det ingen registrering av ett sådant samtal. Emilia klär på barnen och de åker tillsammans till akutmottagningen. När de anländer parkerar Emilia en bit från sjukhusets ingång och går sedan in i byggnaden före de andra.
Mottagningen och springer in själv. Och i min uppfattning är att de ska höra om de kan ta emot mig omgående. Men kommer tillbaka ganska snabbt efter det och så att vi får åka till istället.
Emilia kommer tillbaka och förklarar att de skulle få vänta länge på sjukhuset och att sjukvårdspersonalen hade rått dem att istället åka till ett annat sjukhus. Eftersom Olle i det här skedet känner sig bättre och barnen är trötta beslutar de sig för att åka hem istället. Dagen efter åker Olle och Emilia till vårdcentralen.
Morgon därpå så åker vi in till kliniken på förmiddagen och
berättar vad som har hänt, att jag krampat och så vidare, men Emilia tar över ordet och förklarar vad som har hänt och påpekar att jag har tränat mycket och har spytt och trycker på det här med kosttillskott och diverse. Så att jag får rekommendationer av läkaren att ta ett uppehåll från det där kosttillskotten. I det här läget har jag inte tagit något kosttillskott sedan jag började bli sjuk. För att jag inte tränat när jag varit sjuk. Men i vart fall så godtar jag läkarens rekommendationer och slutar med kosttillskott helt och hållet då.
Vid ett annat tillfälle när Olle kommer hem finner han att Emilia har ställt fram kvarg i en skål på köksön. Olle berättar att Emilia hävdar att hon inte vill ha något mer av det. Han går till toaletten och när han återvänder märker han att det nu finns frön i kvargen som står på köksön. Emilia uppmanar honom att smaka på kvargen.
Så att jag smakar lite grann men häller ut det här i diskon och sköljer ut det. Sen vid ett annat tillfälle vet jag vi har varit in jag har varit in på akuten och blivit hemskickad trots att jag fortfarande känt yrsel och inte riktigt mått bra, men blivit hemskickad och Emilia lagar mat på kvällen och sen går vi och lägger oss. Jag hinner sova i kanske en halvtimme när jag vaknar upp och spyr. Spyr jättemycket. Och spyr. Ja. Upprepande gånger så kräks jag. Emilia kommer med någon nyponsoppa till mig som jag dricker upp, och morgon därpå så spyr jag ytterligare. Försöker själv få i mig lite knäckebröd och dricker nyponsoppa då också. Vid lunchtid någon gång så börjar jag ju känna de här symptomen jag har haft tidigare. Det kommer krypande och jag säger till Emilia att nu håller det på att hända igen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Olle börjar hyperventilera och de åker in till akuten med ambulans. På sjukhuset träffar Olle en läkare som han uppfattar som nonchalant. Sjukhuspersonalen vill skicka hem honom. Men när Emilia kontaktar Olles mamma kommer hon till sjukhuset och insisterar på att han ska stanna kvar för observation. Hon föreslår att de borde testa om Olle eventuellt blivit förgiftad. För när detta inträffar har Olle upprepade gånger blivit sjuk på ett oförklarligt sätt. Olles mamma, som vi kallar Lena, hade börjat ana att något var fel. Och den 17 maj 2016, efter den andra branden, görs en förbryllande upptäckt. Olles mamma berättar.
I alla fall, jag vet om vi gick då eller gick med hunden så får vi tillbaka oss av en... Ja, jag vet om jag skulle till katten eller något och kände på altandörren och då var den öppen. Så jag gick, alltså jag var så mitt emot ytterdörren, så jag gick och jag visade att det kom in. Så då gick vi in där och han var ju, jag var ju jättevarmt där inne. För de stod ju på full syra. Så då, ja, han drog ju ner på termostaten där och nere. Och så gick vi upp för trappen. Och då ser vi i toaletten en massa jord och grejer. Och så säger de, men gud vad har hon ännu gjort här? Jag säger hon kanske har planterat med barnen eller någonting. No.
Under besöket i Olles och Emilias villa, den som vid det här tillfället fortfarande saneras efter den första branden, upptäcker de jord utspritt över hela badrummet. Det ser smutsigt och stökigt ut.
Ja, det var som ett nomen. Det var ju grisigt. De hade ju satt nytt toa och nytt tvättställ och så var det alldeles sorgligt. Det såg inte så trevligt ut. Men vi såg som inget mer utan vi passerade bara och så... Ja... Stängde han av fläkten eller drog ner den uppe och så gick vi gick ut och for hem. Eller var på väg hem då och säger och vad skulle hon plantera? Det var väl för fan ett stormhatt, så. Ja, så kanske var det, sa jag.
Olles pappa nämner växten stormhatt. Denna växt är känd för sina vackra blommor men har också mycket giftiga egenskaper. Den stora faran med stormhatt ligger i att hela växten, framförallt dess rötter och blommor, innehåller kraftfulla alkaloider som kan vara dödliga vid förtäring. Symptom på förgiftning kan inkludera illamående, kräkningar, diarré, yrsel, hjärtrytmrubbningar, andningssvårigheter och i allvarliga fall kan det leda till döden. Det är av största vikt att hantera stormhatt med extrem försiktighet och att aldrig förtära någon del av växten. Lena bestämmer sig nu för att återvända till huset och genomföra en mer noggrann undersökning.
Ja, eller jag gick ju in allt av vägen då också. Och ser ju till min förskräckelse att det är så det är.
Lena bekräftar sina misstankar när hon upptäcker giftiga stormhattsplantor i huset. Denna upptäckt leder till att polisen kontaktas och en anmälan upprättas. Under de efterföljande husrannsakningarna hittas inte bara stormhattsplantor, utan även en rad andra misstänkta föremål. Bland fynden finns sprutor och kanyler, plasthandskar och en demonterad airbag. Ett speciellt noterbart fynd är en handskriven lapp som hittas i Emilias jacka. Denna lapp innehåller information som visar sig vara av stor betydelse för utredningen. Den handskrivna lappen lyder: städa huset / garaget. Torka ur bilarna. Handskar. Dumpa bevisen. Hur? Vatten. Skogen. Tippen. Hitta lämplig substans. Kalium? Natriumacid. Hamna på sjukhus. Port. Injicera. Se honom dö. Vatten, handskar, sprutor. Dagen efter, den 18 maj 2016, hämtas Emilia till förhör av polis och anhålls samma dag. Hon blir sedermera häktad. Under rättegången framträder Emilias pappa sambo som vittne. Hon delar med sig av att Emilia under sin uppväxt bodde växelvis hos sin mamma och pappa. Enligt sambon hade Emilia en tendens att konstant ljuga om små saker. Hon påpekar också att Emilia sagt saker som varit svåra att glömma. Ett specifikt minne som sambon delar kommer från en resa till New York där de befann sig i ett hotellrum.
När vi var i New York så säger hon till mig när vi var på hotellrummet, säger hon så här att vad skulle hända om pappa skulle dö? Visst får jag ärva företaget, för jag är äldst, sa hon.
Hur reagerade du på det?
Jag tyckte det var jätteobehagligt. Och jag ville döda den där frågan direkt. Så att jag sa att den går till den andra. De är ju två delägare, så det, vi får ingenting, utan då går det över till.
Varför ställde hon den frågan, vet du det?
Ingen aning. Nej. Men den sitter i ryggraden, ska jag säga.
Vad sa du att den?
Den sitter i min ryggrad.
Du upplevde det?
Obehagligt.
Ja, sen var du inne på det här med cancer. Du säger det där har du aldrig trott på.
Nej, oj.
Omständigheterna kring det där.
Under rättegången ställs frågor om påståenden Emilia gjort gällande cancer. Anhöriga vittnar om att Emilia har påstått sig vara sjuk i cancer. Men efterforskningar och undersökningar har visat att dessa påståenden inte stämmer.
December 2014 så kommer jag inte när, men i mitten av december så kommer Emilia hem till oss och säger att hon har hittat blod i sin avföring. Hon ska ju på kliniken ta prover och ja, sådär. Sen var det ju då jul. Hon var trött. Hon sa att det kanske är cancer, de vet inte så där. Sen firar vi julafton hemma hos och Emilia på då. Hon orkade som inte göra någonting. Hon satt mest och inte gjorde. Det var han fick springa. Och jag och där vi plockade disk och höll på. Men sen var det så konstigt att nyårsdagen så ringer hon till på morgon och säger att åh pappa, jag försökt ringa dig tidigare. Och hans telefon har varit som lite, alltså den ringer, ibland ringer den inte. Han böt den sen då, men... Ja, läkaren har ringt och ville att jag skulle komma upp till lasarettet. Men jag fick inte tag på dig så jag åkte upp själv. Och då hade hon fått sin cancerbesked då, att hon hade tjocktarmscancer. Sen gick den några dagar, en vecka eller någonting. Så säger hon att kommer hon hem och hon vill inte ha en stomipåse. Hon skulle få det annars. Men då fanns det ju en medicin som skulle kosta 36 000. Hon ska äta det 3 omgångar. Men den ingick ju inte i högkostnadskortet. Och så att, ja, men, och vi kände, ja, men det är mycket pengar. Och Johan, ja, vi kanske ska hjälpa hon och lite. Och jag kände bara, men för mig ringer det stora klockor. 1 januari, vem får ett cancerbesked? Nej, nej, nej.
Emilias pappa delar denna syn och vittnar om att hon ofta talat osanningar. Han uttrycker att han senare förstod motivet bakom det falska påståendet om en cancerdiagnos. Det var ekonomiskt drivet. Det här var allt för del 1 av Giftkvinnan i Piteå. Du har lyssnat på Svenska Brott. Mitt namn är Tove Wahlne. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.